Vi fortsätter att studera Paulus brev. Vi har kommit till slutet på Romarbrevet 8. Och vi ska ta upp tråden där vi slutade. Romarbrevet är inget brev som anser att Israel är en parentes. Många tänker sig att ja, i Romarbrevet 1 till och med 8 där talas det om den allmänna församlingen då, sen Romarbrevet 9-11, det är en parentes där Paulus talar om Israel, sen går han tillbaka till att tala om kyrkan igen i kapitel 12 och framåt. Så har han inte lagt upp sitt brev, och som du ser när du läser Romarbrevet så har han Israel med hela tiden. Och han citerar ju då saker som bara judar förstår. Han säger, jag talar till er som känner lagen i Romarbrevet 7 till exempel. Och där är ju helt klart att han inte talar till hedningarna utan den gruppen i församlingen i Rom som är judar då. Och använder den här kunskapen för att ge en illustration om den poäng han vill föra fram där i kapitel 7. Så judarna och Israel kan man inte bortkoppla från det Paulus undervisar om här. Så nu kommer vi inte in i en parentes utan vi är i en, man skulle kunna kalla det för klimax i hans utveckling i sin undervisning här. Och om vi då går tillbaka till kapitel 8 i slutet här som vi tittade på förra gången, så kan man ju då visa genom det här citatet han säger här. För din skull vara vi dödade hela dagen i vers 36. Vi har blivit aktade som slaktfår. Vi läste ju hela den salmen som Paulus citerar här. Och såg att det här är en salm som exklusivt talar om Israels folk. Som har då lidit bland alla hedningar och anses som slaktfår och får utstå sådan spott och spä bland hedningarna. Så det citatet Paulus nämner här är ju inget citat som man i dess egentliga mening kan använda på icke-judar. Visst går skrifter att användas på många olika sätt och i många facetter, men betydelsen av den versen där är helt klart i förhållande till Israel och det judiska folket. Det gör ju då att sammanhanget måste vi koppla med det judiska folket också. Så när då vi läser i Romarbrevet 8 här att är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Då har vi ju det judiska folket i första hand i tankarna. Och just det att Paulus bevisar eller påvisar hela tiden att Gud har inte förkastat sitt folk. Det är ju en förutsättning för det som han undervisar om. Om nu Gud är för judarna, vem kan då vara mot judarna? Han som inte har skonat sin egen son utan har utgivit honom för oss alla. Och då inkluderar han ju hedningarna också. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Det judiska folket har blivit utvalt. Det är Gud som rättfärdiggör. Och i det här så finns ju samma erbjudande då till individer bland hedningarna. Att, det har vi ju talat om att. Att få tag på frälsningen, att också bli utvalda till att vara Guds barn eller Guds söner. Få del av det som Herren har berättat för de som älskar honom. Och då kan man också läsa Romarbrevet 8 här i slutet. Vem skulle kunna skilja oss judar från Messias kärlek? Vi kan läsa vers 34 också. Vem är det som vill fördöma judarna? Messias Yeshua är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått och han sitter på Guds högra sida. Han manar och gott för oss. Här kan man ju påminna sig om översteprästens namn som fanns i bröstskölden. Överste prästen på jorden hade ju Israels 12 stammars namn inristade i bröstskölden när han gick inför Guds ansikte i tabernaklet. Och i himmelens tabernakel finns ju också en överste präst som är Jeshua. Efter uppståndelsen blir han ju insatt i sin tjänst i himlen. Och därför så har han som första uppgift att be för Israels 12 stammar. Så när det talas om att han manar gott, som är en förebönstjänst, så innebär det i första hand att Jeshua ber för Israel. Han ber för Israel. Och det innebär att Israel och judarna inte blir förintade på grund av det som Jeshua gör för judarna. Vem skulle kunna skilja oss judar från Messias kärlek? Man är bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet, för din skull blir vi dödade hela dagen. Och här är nu kommer vi till det citatet vi tog sist då. Att det talar om Israel i första hand. Naturligtvis också om alla som har valt att tro på Israels Gud och bli lärjungar till Abraham och följa den tro som Abraham hade innan han blev omskuren. Vi har blivit aktade som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger, eller vi är mer än segervinnare genom honom som har älskat oss. Ty har vi som att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss judar och naturligtvis alla utvalda bland hedningarna från Guds kärlek i Messias Jeshua, vår Herre. Och man kan säga att det gäller även de som inte är trogna. Gud älskar alla människor. Så Guds kärlek kan man inte komma utanför, hur mycket man än syndar. Det betyder inte att man inte kan komma utanför Guds nåd. Och det betyder heller inte att man kan undgå Guds vredesdom över synden. Men Guds kärlek finns ändå över dem som syndar och blir straffade för sin synd. Den blir vi aldrig av med, Guds kärlek. Om vi går till kapitel 9 här då, så ska vi se. Paulus, han måste försvara Gud här. Det kommer ju upp frågan där, ja, men om nu en viss del av Israel har missat att Messias kom, förkastat honom, förnekat honom och valt att blunda för de profetier, klara profetier som talar om Messias lidande, död och uppståndelse. Kan Gud ha... Han kan väl inte ha Israel längre som sitt folk om Israel har behandlat hans son på det här sättet. Tanken kommer ju, frågan kommer ju då. Vad är det som händer? Kan Gud vara trogen folket när de har missat Messias som han hade utlovat i skrifterna? Det är hela problematiken som vi kommer in i här i Romarbrevet 9, 10 och 11. Och Paulus svarar faktiskt på den frågan. Och han menar att Gud har ett syfte. Och det är lite dumt att det är en kapitelindelning här, för att det finns en kedja i 9, 10, 11 som är svår att få tag på om man bryter som de här kapitlen har gjort. Men vi måste ju stoppa någonstans och ha referenser. Så att vi får försöka i vårt sinne rekonstruera originalet där det inte fanns några kapitel och försöka hitta ett sammanhang på det hela. Paulus talar alltså nu att visst har det blivit en delvis förhärdelse i Israel. De har inte tagit emot den Messias som han sände till dem. Om man tänker på majoriteten och folkets ledare och folket som i stort, trots att det naturligtvis var många som tog emot honom när han kom. Men folket som folk, det var inte som vid Sina i bergen när hela folket säger allt vad Gud säger och det vill vi göra. Utan nu fanns alltså en förkastelse av Jeshua. Och då vill Paulus visa att det här är en del av Guds plan. Och det här är en del av Guds utväljande av Israel. Så det här är inget misslyckande. Och han kommer till det slutet på Romarbrevet 11. Och bevisar då hur Gud använder Israel i sin... Nu får vi välja orden rätt så det blir rätt här. I sitt fall. Eller jag skulle säga istället för att använda ordet fall. I sitt snubblande. Låt oss använda det ordet istället. Israel har snubblat på stötestenen. Som folk, om man nu tänker generellt sett. Och då skriver Paulus att det finns ett syfte med det här. Gud har med det i beräkningen. Och det har han använt för att uppfylla syftet med Israel. Vilket är att vara till en välsignelse för hela världens nationer. Så till och med när Israel snubblar så blir Israel en välsignelse för världen. Och så drar han ju då slutsatser utifrån det i slutet på kapitel 11 som vi ska komma till längre fram. Låt oss gå in lite i detaljer nu i kapitel 9 här. Nu skriver Paulus då utifrån det som han hade skrivit i slutet på 8 som vi läste. Att ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Gud har låtit Yeshua dö och uppstå för Israel. Och naturligtvis också för världen. För Israel är ju en kanal som Gud har för att nå världen. Men han hoppar inte över världen, Israel för att nå världen. Och man kan inte från världen hoppa över Israel för att nå Gud. Jag talar sanning i Messias. Jag ljuger inte. Därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den heliga ande. Den här situationen då att så många judar inte tog emot Yeshua när han kom. Det skapar en otrolig nöd inom Paulus. Han går så långt som Mose gjorde när han bad för Israel. Att han önskar att han själv skulle bli bortsuddad ur livets bok. Om det skulle kunna hjälpa hans folk, sitt folk. Hur många utav oss kan hålla med om en sån sak? Skulle kunna säga, jag önskar att jag blev bortkastad. Vi läser texten först. Därom, han säger, jag talar sanning. Det är alltså ingen överdrift han säger. Jag talar sanning i Messias och jag ljuger inte. Och därom bär mitt samvete med vittnesbörd i den heliga ande i Ruach HaKodesh. Han har alltså två vittnen inom sig. Samvetet och anden från Gud vittnar i honom. Att det här är sant. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Messias. Om detta kunde gagna mina bröder, hjälpa mina bröder. Mina fränder efter köttet, med andra ord, judarna. De är ju israeliter. Och då så räknar han upp en massa saker då som tillhör dem. Han tänker alltså på den delen av judarna som inte har tagit emot Yeshua som sin frälsare och Messias. Och det är sån otrolig nöd i honom. Och den här nöden är inte bara från honom själv utan anden i honom skapar nöden. Det finns alltså en känsla här i Paulus som kommer från Gud. För det judiska folket. En otroligt djup känsla. Kärlek som är så utgivande att han är själv villig att offra sig och förlora sin eviga frälsning. Om det kan hjälpa det judiska folket som är hans egna landsmän då. Och varför? Det har inte med en folkkänsla att det är mitt folk. Utan i första hand att göra. Utan nu talar han om varför. Därför att det judiska folket, Israels folk, har fått alla dessa saker utav Herren. Och det tillhör dem. Och om de inte kommer in i sin uppgift så finns det liksom inget hopp för världen eller någonting. Och kan jag hjälpa Israel och vara en del av att de ska uppfylla sin kallelse. Och speciellt, han tänker på de som har som har blivit blinda när det gäller förståelsen av att Yeshua är den utlovade tjänaren som kom för att lida och dö och uppstå för frälsning. Det tänker jag på. Många har ju förkastat det. Och jag ställde då frågan, hur många utav oss skulle kunna säga så? Och jag ställde frågan då till hela den kristna världen, som har Paulus som en stor hjälte och en förebild. Hur många är villiga att ta in i sig den känslan från Guds ande som Paulus hade till förmån för det judiska folket? Jag kan inte säga att jag kan gå så långt att jag önskar att jag blev förbannad och förlorade min eviga frälsning, om det skulle kunna hjälpa det judiska folket. Så långt kan jag inte gå. Men jag kan säga att jag känner en stor del av den känsla som Paulus kände för judarna som inte ser Yeshua som den utlovade tjänaren. Och ju mer jag lever bland judar och ju mer jag är med judar och samtalar med dem och ber här i Israel, så blir den här känslan starkare och starkare och starkare. Så jag börjar att förstå Paulus, vad han säger här. Kan väl säga. Naturligtvis så kommer den här känslan från Gud och Guds ande som verkar i vårt inre. Den kärlek som Messias har till Israel och det judiska folket som inte går att förstöra den. Ingenting som kan skilja från hans kärlek. Och det här är väldigt viktigt att vi förstår, för att den förkastelse som man i världshistorien har gjort gentemot judarna och försökt skapa sin egen kyrka och ett eget nytt gudsfolk och ett eget Israel och så här. Det går ju i stick i stäv mot det som Paulus undervisar. Så det är väldigt tragiskt att Paulus fortfarande står som en representant för den kristna kyrkans grundande. Många har ju lämnat tanken att det skulle vara Jesus, som man då kallar honom, som har grundat kristendomen. Det finns fortfarande bland judar och även bland kristna, den tanken. Men den försvinner mer och mer bland judar. Men Paulus har man då fortfarande som, han var den som tog avstånd från judendomen. Han var en avhoppare, han var en kättare som förstörde judendomen. Och man kan förstå den idén när man läser vissa saker som Paulus har skrivit och tolkar det så som man traditionellt kristet har tolkat det. Och det gör att Paulus står då som en som har förkastat judarna, förkastat Mose lag, och nu så har han skapat ett nytt gudsfolk, eller menar att Gud har skapat ett nytt gudsfolk med bara de som tar emot, som han då kallar Jesus, bara de som erkänner Jesus som sin herre och som sin Kristus, sin Messias. Det blir alltså det nya gudsfolket, och judarna är inte längre det då. Det ligger nära till hans. Och därför så är det viktigt att man stannar för den här versen, de här verserna som vi läser nu, och ser hur Paulus känner för det judiska folket. Och han ber också för dem att de ska bli frälsta. Och då får vi tänka på slutfrälsningen när vi hör ordet frälst. Han räknar upp 8 eller 9 saker, hur man nu räknar de här, som är förmånliga för Israels folk. I vers 4 står de är ju israeliter. Om man räknar det som 1 så blir det 9 saker. Om man räknar det som att det som kommer efteråt tillhör israeliterna, så är det 8 saker. De tillhör Barnaskapet har man översatt här. Det ska egentligen vara sonskapet. Det tog vi upp förra veckan. Vad det är för skillnad mellan barnaskap och sonskap. Och det har vi gjort också under konferenser och tidigare. Det är viktigt att lägga märke till att det är frågan om sonskap här. Israeliterna har alltså med inne i förbundet. Man föds alltså in till att vara Guds söner. När man alltså föds inom Israel så har man automatiskt en status av att vara ett Guds barn eller Guds son. Gud kallar också Israel för sin förstfödde son. Så när det då i Moseböckerna talas om att den som gör det och det han ska bli borthuggen från sitt folk, så betyder det att han förlorar sin frälsning. Det är så jag förstår det. Det finns lite olika nivåer av att bli avkortad, avskuren. Men vi ska inte gå in på de sakerna här. Men i alla fall så måste vi veta det. Israels folk har fått frälsningen inbakat i själva folket. I förbundet finns frälsningen. Så är du i Israels folk, så är du en del av frälsningens folk. Du är Guds söner. Du är alltså del av Guds familj. Det tillhör Israel. Och härligheten tillhör dem. Det är alltså Guds härlighet, och det kan man se på flera olika sätt. Härligheten är Guds uppenbarade närvaro. I tabernaklet och templet så visades Guds härlighet gång efter annan. I öknen såg man Guds härlighet fysiskt i form av en ljuspelare som visade sig över tabernaklet. Den var olika hög vid olika tillfällen. Det var en härlighet, Shekhinah kallas det. Det är Guds uppenbarade närvaro. Det tillhör Israel. Och härligheten har också att göra med hans tron. Det finns ett uttryck som kallas för härlighetens tron. När Guds rike uppenbaras och hans närvaro visas på olika sätt. Ja, härligheten är ett djupt begrepp som vi inte hinner gå in på här. Förbunden tillhör honom, tillhör Israel. Och det är inte förbundet i singular, utan förbunden. Om du läser om förbunden så ser du att alla förbund utom förbundet med Noa slöts i förhållande till Abraham, hans ättlingar, Isak och Jakob. Och när det utlovas det nya förbundet, eller man kan uttrycka det som det förnyade förbundet, Jeremia 31 och Hesekiel 36, så är det utlovat till Israels hus och till Judahus. Det vill säga förbundsfolket. Så förbunden i plural är något som tillhör Israel. Det förnyade förbundet genom Jeshuas blod, det tillhör Israel. Hur kommer det sig då att hedningarna kan få del av det här? Jo, det är för att genom att Israel får del av Guds välsignelse så går det ut till hedningarna. Men det är aldrig någonsin frågan om istället för, utan vägen till. Härligheten, förbunden och lagstiftningen. Och det här står ju faktiskt inte lagen eller Toran, utan det står lagstiftningen. Och det är någonting större än själva Toran. Den evige skulle ju kunna gett sin Torah på Sinai bara genom att skicka ner en bok eller gett Moshe Rabbeinu ord att skriva ner och inte göra någonting speciellt mer med det. Men i och med att han gav Toran så var det en hel procedur, ett helt äktenskap, ett helt giftermål där. Bröllop var det. Med eld och rök och trumpeter och hela orkestern var ju där. Och sen förklarade han alla sina lagar muntligen till Mose och hans medarbetare. Det fördes över Så lagstiftningen är ju inte bara Toran som skriven bokrulle, utan hela sammanhanget, hela Toran är ju den muntliga Toran och förståelsen av Toran. Rätten att stifta lagar har getts till Israel. Rätten att tolka skrifterna. Israel har fått fullmakt från himlen att förvalta tolkningen av skrifterna. Allt det här tillhör Israel. Yeshlanu Torah, vi har Toran. Tempeltjänsten, tabernaklet och templet, allt det som uppenbaras av himlen i detta. Förlåtelsen genom blodet, Yom Kippur, förståelsen av Guds renhet, upplevelsen av Guds närhet. Korban betyder närhet, som har med offer att göra. Att offra betyder att komma nära Gud. Så genom templet och tabernaklet så kunde folket leva nära Gud hela tiden. Få uppleva helande, få uppleva förlåtelse, få uppleva Guds känslomässiga, om man säger så, närvaro i folket. Och få möjlighet att lära känna honom och tjäna honom och glädja honom och göra offer som var välbehagliga och så vidare, så vidare. Här finns så otroligt mycket välsignelse i allt detta. Löftena. Här står det inte löftet utan löftena. Massor med löften har Israel fått. Och det står att löftena tillhör Israel. Så det som man gör i vissa sammanhang där man lyfter ut löften från skrifterna och använder det utanför Israel är ju faktiskt det kan vara, jag kan inte säga att det är det, men det kan vara en att våldföra sig på skrifterna. För om Gud har lovat Israel någonting, till exempel landet, det land som han gav till Abraham, Isak och Jakob, Israels folk, det har han lovat Israel. Och det finns så många bevis på att det land som idag kallas Israels land, inte Palestina, många kallar det för Palestina, men det finns ingen skriftbevis för att det är Palestina. Israels land, löfteslandet, det gavs till Israel. Det kan inget annat folk säga att det är vårat. Det finns massor med löften. Till exempel har Gud lovat Abraham att han skulle få en säd som skulle bli så stor som sanden på havets strand och himlens stjärnor. Landet har vi nämnt. Han har också lovat att det ska komma en kungaätt utav Davids släkt, av Davids ättlingar. Och där finns en kung, det ska komma en kung därifrån som ska vara kung i evighet över Israel och över världen. Det messianska löftet. Löftet om att få anden finns och det gavs till Israel. Löftet om anden. Löftet om det nya förbundet har vi också nämnt. Och löftet om evigt liv. Det finns många bibeltexter som talar om det. Massor med löften. De tillhör Israel. Allt det här tillhör Israel. Och så säger han i vers 5 här. De tillhör också fäderna Abraham, Isak och Jakob. Med andra ord, det som Abraham, Isak och Jakob fick och de löften som Abraham, Isak och Jakob fick, det gäller Israels folk, judafolket. Och det som förfäderna Abraham, Isak och Jakob gjorde för Gud, till exempel Abraham offrade Isak i sitt hjärta till Herren, gjorde att Guds välsignelse förlöstes över honom och hans ättlingar på ett alldeles speciellt sätt. Och det är ju en förmån för Israel. Den välsignelse som Gud lovade Abrahams ättlingar, det kom ju över Israel. Så på så sätt så tillhör fäderna Israel. Och det är ett plus i det kontot som Israel har i den himmelska banken. Att fäderna finns där och deras meriter. Och från dem är Messias kommande efter köttet. Översatt ordagrant. And from whom the Messiah according to flesh. Från dem har Messias kommit som människa. Efter köttet. Och så skriver han som är över allting. Och här har vi en diskussion hur man ska förstå den här versen. Gud högt lovad i evighet. Amen. Paulus skriver ingenstans i sina brev att Yeshua är Gud. Så varför skulle han skriva det här? Det är den första frågan man kan ställa sig. I den grekiska texten finns inga komma och punkter från början. Det skrivs som en kontinuerlig text. Nu finns det gamla grekiska texter här som ibland sätter in en punkt bara för att visa att här är ett brott. Man får inte koppla ihop det, det som är före med det som kommer efter. På några få ställen i de här gamla grekiska texter då. Och här är en sådan text och där har man satt en punkt innan Gud här. Med andra ord, man vill alltså skilja på det som står innan och det som står efteråt. Och många har ju velat läsa in att det är Messias då som är Gud enligt den här texten. Jag ska citera här från David Stern vad han säger om detta. Det finns tre möjliga tolkningar på den här texten, skriver han. Att hela meningen skulle tala om Messias själv. Som då säger att han kom från judarna och han är överallt. Gud och välsignad i evighet. Amen. Enligt den här förståelsen, om den här förståelsen är rätt, så har vi en av de väldigt få uttalanden i Nya Testamentet att Messias är Gud. Man kan förstå den längtan som kristna har att finna skriftligt stöd för att kunna bekräfta eller för att hävda Yeshuas gudomlighet. Men trots att det är ett så starkt och förvånande teologiskt uttalande och speciellt chockerande för judar, skulle vara överens med Shauls argument, så krävs det mer än ett enkelt uttryck utan någon förklaring överhuvudtaget. För vilken judisk hörare som hörde det här brevet skulle omedelbart ha så många frågor att det skulle vara omöjligt att koncentrera på Shauls kommande diskussion. Med andra ord, om Paulus hade menat att säga att Yeshua är Gud här, så skulle det skapat så många frågor hos de judiska läsarna. Så Paulus skulle ha en lång förklaring till varför han skriver att Yeshua är Gud. Och eftersom han inte har det, Så är det en indikation om att här menar han inte att han är Gud. Och dessutom så gör det att amen som står här i slutet, det blir irrelevant. För det är i så fall inte ett svar på en välsignelse. Och det här alltså i judiskt sammanhang. När man säger en välsignelse, välsigna vare Gud som gör det och det. Och då svarar man amen. Så när man säger amen så är det en bekräftelse på att man stöder en välsignelse. Och här så är det i så fall ingen välsignelse då. Varför skulle det finnas ett amen här? Om det inte fanns någon välsignelse. Någonting man gör till att upphöja Herren. Den andra tolkningen som David Stern tar upp. Och den andra ytterligheten. Tolkar det som att ingen del beskriver Messias. Och när det står att från dem så kom Messias fysiskt. Må Gud hela tiden eller för evighet bli prisad, han som är över allting. Amen. Trots att mycket av kapitel 9 talar om Guds suveränitet, så är det inte ämnet av vad det Shaul just har talat om. Så det finns ingen uppenbarlig anledning att välsigna Gud vid den här tidpunkten speciellt. Alltså, varför skulle man speciellt välsigna honom här? För att han är över allting. Även om det är sant. Och så ger han en tredje väg då som en förklaring till henne. Vad han menar. Min egen uppfattning som också uttrycks i min översättning är att meningen först talar om att Messias är över alla. Och efter det så talar det om att Gud är välsignad i evighet därför att han har utvalt ett folk för sig själv och gett dem dessa förmåner som han har upprepat eller skrivit här. Och kronan på de här förmånerna, det är att de har fått Messias som har ansvaret för allting. Och han är alltså en utav dem. Och jag skulle vilja också citera en del från A Commentary on the Jewish Roots of Romans av Josef Scholem. Han menar här att det som vi hittar i Paulus text här, det kommer från psalm 72. Och då ska vi gå till psalm 72. Och det är psalmen som Salomo har skrivit. Av Salomo, Gud, ge åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungas sonen. Vem är detta? Detta är Messias. Naturligtvis talar han om sig själv, kung Salomo. Men psalmen är profetisk, den talar om Messias. Må han döma, eller han dömer ditt folk med rättfärdighet. Jag ska gå över till folkbibeln här. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt de betryckta bland folket. Han ska frälsa de fattiga och krossa förtryckaren. Allting talar om Messias som kung. Dig ska man frukta från släkte till släkte. Så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng. Lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav. Från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattiga och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska man återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, alla folket och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner, må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig, alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare den evige Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vare hans härliga namn för evigt. Hela jorden vare full av hans ära. Amen, amen. Slut på David Isaissons böner. Om man då jämför den här psalmen med det Paulus skriver i Romarbrevet 9:5, så ser man att det är väldigt likt. Han talar först här om att Messias har blivit upphöjd över allting. Och så prisar man Gud för det. Och då blir ju det en naturlig konsekvens av att varför det finns en lovsång här och ett amen. Vilket då liknar den här psalmen. Och det är så jag också förstår den här texten. Gud har gett allt detta till Israel. Om man nu räknar som 8 saker, så är det den 8:e saken Messias här. Precis som David är den 8:e sonen i Isais hem. 8 talar ju om 7 plus 1. Det naturliga som spräcks. Det 7 som spräcks och blir 8. Det blir det övernaturliga. Guds storhet som visas utöver skapelsen och så vidare. 8 är namnet på Messias. 8 är namnet på frälsningen. Den 8:e saken i listan här är Messias. Och honom har Gud gett till Israel. Och han har satt Messias över allting. Prisat vare Guds namn för det. I evighet. Det är så jag förstår den här texten. Och det stämmer också överens med en mycket gammal grekisk handskrift som talar om, som har satt en punkt här i mitten för att visa att det finns ett brott här. Messias är över allting och därför ska Gud prisas i evighet. Det här är inget motsägande mot tanken att Yeshua fortsätter att vara en människa. För han har upprest en människa till att vara herre över allting. Gud har gjort honom till herre och Messias, som det står i apostelgärningarna. Och nu säger Paulus då, allt det här tillhör Israel. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Allt det här lovades Israel, allt det här getts Israel. Varför har inte Israel fått komma in i fullheten av allt det som de har då? Har Guds ord blivit om intet? Har Guds löften missats? Har Guds utväljande av Israel blivit ett misslyckande? Och det är hela problematiken i kapitel 9, 10, 11 har med det att göra. Har Gud misslyckats med Israel? Om inte nu Israel har tagit emot Yeshua, det blir ett misslyckande då? Nej, det är det inte, säger han. Och då tar han vissa bitar först och vissa bitar sen. Och nu ska vi gå in i vissa bitar som är ett försvar för det som har hänt. Frågan är ju, hur kommer det sig att det blev som det blev? Varför valde Gud Israel om Israel förkastade Messias? Okej. För det första säger Paulus. Israel är inte alla som kommer från Israel. Okej. Gud har lovat Israel vissa saker. Det är sant. Okej. Låt säga då att vissa av Israel inte längre får vara med i det som Gud har lovat. Ja, men ändå finns det folk kvar då som bär löftena. Och som bär alla dessa välsignelser som Gud har gett Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Ska vi titta i 1917. Det heter, genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Han citerar ju Moseboken här. Och då jämför jag här då. Det vill säga, inte de är Guds barn som är barn efter köttet. Det finns alltså en del i Israel nu som inte räknas som Guds söner. Trots att Israel har fått sonskapet, så finns det då folk inom Israels folk som inte får ut det som de har. De går miste om det som de egentligen äger. Och då förklarar Paulus hur de går miste om det. De är inte det som är efter köttet, det vill säga av en naturlig födelse. Men de som är barn efter löftet, de räknas för säd. Det är frågan alltså om Guds löfte här som gör att de blir räknade som Guds barn, Guds söner. Till ett löftesord var det ordet, vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Sara fick ett löfte, Abraham och Sara fick ett löfte om födelsen av Isak, men det fanns inget löfte för Ismael. Och då jämför han Isak och Ismael här då. Så Ismael räknas inte som Guds barn, Guds son. Det var genom Isak som sonskapet gavs. Och det har att göra med ett löfte. Inte bara att för han är född av Abraham, eller en ättling till Abraham. Det räcker inte att vara ättling till Abraham fysiskt sett, utan det måste finnas ett löfte till det. Okej, det var det första han sa här då. Och så vers 10 här. Än mer, så skedde också när Rebecka genom en och samma man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn. Nämligen vår far Isak blev till barn. Ty förrän dessa var då födda och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt för att Guds utkårelse rådslut skulle bli beståndande varvid det inte skulle bero på någons gärningar utan på honom som kallar. Det ordet den äldre ska tjäna den yngre. Man kan tänka så här, vi går tillbaka här. Nu har vi jämförelsen med Isak och Esau. Isak blev utvald. Nej, förlåt. Isak och Ismael. Isak blev utvald som Guds son. Eller arvtagare till Abrahams välsignelse. Och det har ju med hela frälsningshistorien att göra. Hela världens befrielse att göra. Och Ismael blev inte utvald. Då kan man tänka, ja, men Ismael han var ju 13 år eller 12 år då. När Abraham fick löfte, då kan man säga att Gud har, han såg ju Ismaels livsföring så att han förkastade sig därför att han var syndig. Så då valde Gud Isak. Det var ju två olika mödrar här. Du hade ju Hagar som är moder till Ismael och så har du Sara som är moder till Isak. Så då kan man ju komma till den slutsatsen att det berodde på att det har med Ismaels gärningar att göra som han inte blev utvald. Och då kommer Paulus svar då. Här har vi samma mor och samma ögonblick när de blev till de här två barnen. Och det var samma far. Och nu så finns ett löfte innan båda föds. Inte som det var innan. Så det har inte med köttet att göra. Antingen då fysisk härkomst. Eller med vad man kan åstadkomma i sin egen kraft. Som har att göra med att man får barnaskapet. Och får del av allt det Gud vill ge. Inte i sin egen kraft. Inte enligt köttet. Utan enligt Guds löfte. Och det bevisas ännu mer då genom Rebecka. Som var en mamma. Samma mamma. och båda barnen blev till samtidigt. Och ändå så säger Hashem att en är utvald och den andra inte. Innan de hade gjort gott eller ont. Var det så att Gud utvalde en till frälsning och en till att gå förlorad? Nej, absolut inte. Men han valde en att bli bäraren utav alla de löften och de välsignelser som han hade tänkt att ge genom denne till världen. När Rebecka genom en och samma man blev moder till sina barn, till förrän dessa var födda, innan de var födda, innan de hade gjort vare sig gott eller ont, blev ordet henne sagt för att Guds utkårelse rådslut skulle bli beståndande, varvid det inte skulle bero på någons gärningar utan på honom som kallar. Den äldre ska tjäna den yngre. Och sen den här texten som kommer här, det var ju inte skrivet innan de föddes. Så är också skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det står i Malaki. Och det var ju långt efteråt som profeten uttalade det här. Och det här var ju inte när Gud såg dem i magen innan de blev födda som Gud hatade Esau. Han hade ju skapat Esau. Utan det har att göra med det som kommer att hända sen. Hur Esau vände sig från Gud. Hur han skapade en helt Guds frånvänd kultur. Och hur Edom då blev förhatlig mot sin broder Jakob. Och den eromitiska kulturen. Och om du tittar i Malaki så ser du då hela situationen. Edom motsvarar ju då det folk som mest hatar Amalek är ju ättling till Edom, den sjunde generationen till Edom, som är den som mest har skadat Israel och mest har hatat Israel. Och utifrån det så hatar Gud Esaus ättlingar. Inte som att han skulle hata en människa på det sättet, utan han hatar de gärningar som har producerats genom Esaus ättlingar. För många har ju svårt med den här versen då, menar att ja, men hur kan Gud hata? Han har ju skapat en människa. Kan kärlekens Gud hata? Och på ett sätt så är hata väldigt starkt här. Men om man förstår, om man tittar lite på Esaus framtida historia, så kan man alltså utifrån det förstå det, att det är ett hat mot den ondska och det våld och den brist på barmhärtighet förbarmande som Esaus ättlingar har haft gentemot speciellt sin bror Jakob då, i judiska folket. Och det hatar Gud. Han hatar det här hatet som Esau har mot Jakob. Men inte som människa kan han inte hata någon. Man kan också jämföra med Lukas 14 där Joshua säger att om en människa inte hatar sin pappa och sin mamma och sin till och med sig själv, så kan han inte vara min lärjunge. Och därför måste man ju förstå ordet hat som att i förhållande till kärlek så blir det alltså en typ av hat, alltså mindre kärlek. Så vi får inte lägga i orden för stark bemärkelse här. Ordet hat på hebreiska sin'a är inte riktigt så starkt som det svenska. Man kan jämföra med engelskan I hate soup till exempel. Jag hatar soppa. Många säger inte det, jag hatar soppa. Jag tycker illa om soppa. Men på engelska så betyder ordet hate inte alls samma sak som på svenska. Svenska ordet hat är väldigt starkt. Och det är ett plus för det svenska språket i och för sig, för att orden har betydelse. Det finns kraft i orden i svenskan. I många andra språk så har orden förlorat sin kraft. Till exempel i amerikanskan då, eller engelskan, där man älskar och hatar hit och dit. Och det är inget starkt att hata. I hate going out when it's raining till exempel. Jag menar, det kan man inte skapa hat att gå ut när det regnar. Så att det liksom, vi får ha lite förståelse för att orden kan ha lite annorlunda betydelse i olika språk och i olika kulturer. Vad ska vi då säga kan väl orättfärdigt finnas hos Gud? Bort det. Det här är viktigt. Tanken kommer ju då, om Gud väljer Jakob och förkastar, man kan också översätta det med att förkasta. Jag förkastade Esau. Jag älskade Jakob, jag utvalde honom. Och den andra utvalde jag inte, jag valde Isak, men jag valde inte Ismael. Va? Är inte Gud schysst? Det är väl oschysst för honom. Varför ska han välja en och inte den andra? Det kommer ju den här tanken då. Och då frågar Paulus, är Gud då orättfärdig? Är han oschysst när han väljer ut en och inte den andra? Och det kan ju vara lätt för svenskarna att tänka sig. Man har fostrat sitt tänkande där man alla ska ha det lika. Och alla ska, det ska inte vara några som väljs ut. Utan alla ska väljas ut. Om man tycker det är oschysst att några får förmåner och andra får inte det. Så är det inte Guds tänkande. Han gör det på ett annat sätt. Men vi måste förstå hur Gud jobbar. Annars så upplever vi honom som orättfärdig eller oschysst. Och Paulus säger ju det här. Och vi måste försöka, det här är en jättesvår text. Och den har missuppfattats. Lätt att missuppfatta Paulus här. Kan orättfärdighet finnas hos Gud? Bort det. Och sen säger han ett argument här som ser ut att styrka att Gud skulle vara orättfärdig. Ska försöka förstå Paulus här. Han säger till Mose, jag ska vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig emot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Ja, men är han inte oschysst då? Ett svenskt tänkande säger, men det, visst, se, Gud är oschysst. Han tar bara några som inte de andra. Det blir synd om de andra som han inte tar. Vers 16, alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Okej, vad menas med det här då? Så kommer ännu fler argument. Ty skriften säger till farao, just därtill har jag låtit dig uppstå. Eller bestå. Att jag ska visa min makt på dig. Och att mitt namn ska vara förkunnat på hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill. Och vem han vill förhärdar han. Oj, 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 nu blir det ännu svårare tycker man då. Ja, men är det inte här ett bevis på att Gud är oschysst? Okej, då måste vi utgå från en väldigt viktig princip. Två saker vill jag nämna här. Det första är, alla är vi komna ifrån ingenting. Vi har ingenting att komma med inför Herren. Så vi kan inte kräva någonting. Jakob kan inte kräva någonting. Ismael kan inte kräva någonting. Esau kan inte kräva någonting. Isak kan inte kräva någonting. Alla är vi i samma båt. Vi har ingenting att komma med inför Herren. Så om han vill välja ut någonting eller ut någon, så beror det inte på att den är bättre än den andra. Eller att den har förtjänat att bli utvald. För vi är lika usla allihop, förlåt uttrycket. Vi kommer från lera. Vi kommer från, som en rabbin uttryckte det, en rutten droppe. Och då tänkte han ju på spermierna. Kom ihåg varifrån du kommer. Och vart du är på väg. Och inför vilken du ska stå till svars. Du kommer från en rutten droppe. Och du kommer att läggas i mullen. Men du kommer att stå inför härlighetens tron och göra räkenskap. Så på så sätt så kan ju Gud välja vem han vill. Han kan ju göra gott åt vem han har lust till. Och det är inget orättfärdigt. Det är en sak som jag vill säga då. Och uppenbaras också i den här liknelsen om att det var ju en man som gick ut och lejde folk för att jobba på fältet. Och så gick han på morgonen och gav en silverpenning till dem som hade jobbat hela dagen från morgonen. Och så gick han ett par timmar senare och lejde fler arbetare. Och de fick också i slutet på dagen lika mycket lön som de som hade jobbat hela dagen. Och så gick han mitt på dagen och sen till slut. Och så bara när det var en timme kvar så lejde han fler arbetare. Och de fick också en silverpeng när dagen var slut. Så alla fick samma lön. Och då blir de första sura på arbetsgivaren och sa, men vi har ju jobbat hela dagen och de har bara stått här. De har jobbat en timme och får samma lön som oss. Och då säger han, men jag kom inte överens om att du ska få en dagspenning. Du ska få en silverpenning. Det var väl inget orättfärdigt jag har gjort mot den här. Om jag har lust att ge honom lika mycket som dig. Han har jobbat en timme, du har jobbat en dag. Men jag har inte gjort något orättfärdigt mot dig. Du har ju fått precis det vi kom överens om. Om jag vill vara god mot honom, varför blir du sur på mig när jag är god? Det är viktigt att förstå den här principen då. Vi kan inte vara sura på Gud för att han har valt ut det judiska folket. Det är det första. Han får göra vad han vill med sin skapelse. Han har full rätt att göra vad han har lust till. Frågan är om han är orättfärdig i det han gör. Paulus säger bort det, det kan inte vara så. Den andra saken som gör att vi har lättare för att förstå varför Gud gör som han gör i vårt svenska jämlikhetstänkande som jag blev tränad in i, det är att, och för att komma ut ur det så måste vi förstå att om Gud utväljer någon så gör han det med syftet att välsigna de andra. Han behöver en kanal genom vilken han kan förmedla sina välsignelser till resten. Vi kan se det här i typexemplet med Josef. Det kan ju vara lite svårt att acceptera att Jakob, far Jakob, uppskattade Josef mer än de andra bröderna. Det skapades ju väldiga spänningar i familjen på grund av det här. Men ändå så var det så att Josef var utvald på ett alldeles speciellt sätt att vara en ledare. Det här såg ju naturligtvis Jakob. Och det var inte bara så, utan han var ju född av hans favorithustru, Rachel. Och han hade ju inte fler barn. Så han var ju den liksom, till slut så kom ju då Benjamin, men han ville ju ha fler barn med den han älskade mest. Och han hade bara två då. Och Josef var ju alltså en, och Rachel var ju otroligt snygg då. Och Josef var ju också otroligt snygg. Det fanns ju mycket i det här. Dels att han var vacker. Dels att han var hans favoritförhustru son. Men också, som jag anser att är absolut viktigaste, det fanns en kallelse över Josef. Ett gudomligt utväljande. Han hade fått ett uppdrag för sitt liv. Och i första hand så fick ju han förkastelse på grund av att det här var ett faktum. Hans bröder kunde inte acceptera det. Det var ju samma sak med Ishmael. Han kunde inte acceptera att det var genom Isak som löftena skulle gå vidare. Det skapades konflikter mellan bröderna. Likadant mellan Esau och Jakob. Hade då de här som inte blev utvalda förstått Guds handlande och böjt sig under Guds suveränitet, det är frågan om ödmjukhet också här, så hade de fått en helt annan möjlighet att leva dels i frid och dels bli välsignade. Och det var ju Guds syften var ju att välsigna, och är fortfarande, att välsigna Ismael genom Isak. Guds syfte är att välsigna Esau genom Jakob. Guds syfte är att välsigna alla bröderna genom Josef. Och i berättelsen om Josef så utkristalliseras det här ju ännu mer. Att just på grund av att Josef blev såld av sina bröder så skapades en frälsning för dem. Han blev ju såld till Egypten. Han fick utstå väldigt mycket lidanden. Men hans karaktär blev formad så att han kunde bli den näst högste i hela världen. Och blev världens frälsare. Josef blev världens frälsare. Och kunde rädda sina bröder. Och välsigna dem så att de kunde bli få otroliga förmåner. Och få Egyptens bästa mark. Jakob fick en pension som var fantastisk. Och så vidare och så vidare. De fick guld och alla möjliga förmåner. Eftersom Josef då hade blivit utvald. Men ack så missförstådd. På samma sätt har vi med Israel här. Israel har blivit så missförstått. Det judiska folket har blivit så förkastat. Så misshandlat av bröderna. Av världen, av hedningarna. Men det är just det. Det är precis det som har lett till att Israel har kunnat bli världens frälsning. Precis som med Josef. Samma sak med Messias. Just att han blev förkastad, just att han blev dödad, blev ju medlet till Israels välsignelse och världens välsignelse. Och det kommer Paulus tillbaka till längre fram här. Så när vi då har en som är utvald i familjen här, så måste vi förstå det att det är Guds väg att välsigna resten av familjen. Det är inte Guds väg att skapa orättvisa, utan det är Guds väg att skapa välsignelse. Guds medel att välsigna. Så om någon blir utvald, prisa Herren för det. Och ta del av de rikedomar som kommer utav utväljandet. Om araberna idag skulle acceptera Israel och ta emot Israel som sin käre broder och acceptera att ge Guds präst till att välsigna dem materiellt och andligt, så skulle Mellanöstern vara världens rikaste region. Mellanöstern skulle vara lösningen på världens problem. Nu är Mellanöstern en krutdurk. Det är en fara för hela världen. Därför att man inte accepterar att judarna är utvalda. Därför att man har inte accepterat Guds plan med att det är juden som har fått mandatet att representera Gud i världen. Okej, Paulus han svarar här på ett sätt som man blir lite förvånad över. Varför skulle han svara på det sättet? Kan orättfärdigt finnas hos Gud bort det? Jag ska vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Okej, så här förstår jag det. Gud är inte oschysst när han väljer ut en. Och han säger till Mose, och då måste vi gå till Mose, vad är det för sammanhang där han menar? Jag ska vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Jag tror vi måste sätta betoning på ordet jag här. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Det vill säga, det beror inte på vad du vill eller vad ni vill eller någon annan vill. Det är vad jag vill som är det viktiga. Vad var det som hade hänt här? Jo, farao och hans folk hade behandlat det judiska folk, eller Israels folk, fruktansvärt i över 200 år. Och de hade förverkat sin rätt att existera. De hade blivit dömda av himlen till undergång. Gud har sagt i det himmelska rådet och säger, titta här, alla dessa synder som egyptierna har ackumulerat nu. Nu kommer domen, nu kommer de inte längre att få existera. Nu kommer de att förstöras. Men så kommer en röst. Det här är lite parafraserat då. Nej, vi ska använda det här. Vi ska använda det. Vi låter dem finnas till. Vi låter Farao, han har varit så grym nu så han är dödsdömd. Men låt oss använda Farao här. Här vers 17 är vi. Just därtill har jag låtit dig uppstå att jag ska visa min makt på dig och att mitt namn ska vara förkunnat på hela jorden. Just därför, Farao, har jag låtit dig skonas. Du finns kvar. Du har bestått så länge. Du skulle redan ha dött. Om man läser versen innan där i andra Mosebok så ser man det. Att jag hade redan räckt ut min hand till att förstöra dig och ditt folk med pest. Men jag har låtit dig skonas. Jag har skonat dig. För jag vill visa mina underbara gärningar genom det som kommer hända nu. Så därför så har jag skonat dig. Gud gör det här med ett syfte. Och nu kommer han. Dels har vi ska vi se då. Barmhärtighetens kärl har han först. Och sen har vi vredens kärl. Mose blir barmhärtighetens kärl. Jag hoppade över det faktiskt. Det som står i vers 15, det var det som hände där uppe på berget när Mose sa, låt mig få se din härlighet. Jag måste få se din härlighet. Och då säger ju Herren att ja, jag ska låta min, du har funnit nåd för mina ögon, jag känner dig vid namn. Låt mig få se din härlighet. Jag kommer att visa dig all min godhet. För jag vill vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Det beror alltså inte på. Du ska få barmhärtighet därför att jag har lust att ge dig barmhärtighet. Inte för att du kan köpa den på något sätt, utan jag vill vara barmhärtig. Så det är inte några meriter som ligger till grund för hans barmhärtighet här. Och det andra är då att den här vredens kärl, eller vad man ska kalla det, den som nu Farao, han har redan blivit förutbestämd till undergång på grund av sina onda gärningar mot Israel. Den fick också barmhärtighet. Och Herren hade långmodighet mot den här. Och Paulus tar upp de här två sakerna. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill. Och vem han vill förhärda han. Mose fick barmhärtighet. För Gud ville ge honom barmhärtighet. Inte för att Mose förtjänade den. Men Gud ville ge det. Men Gud ville också förhärda Farao. Varför ville han förhärda Farao? Jo, för genom att han förhärdade Faraos hjärta så kunde han ju göra alla dessa under. Alla de här storverken som skedde i Egypten hade ju aldrig kunnat ske om inte Farao hade stått emot. Men innan Farao stod emot så hade Gud redan dömt honom till döden. Jag hade redan räckt ut min hand till att slå dig och ditt folk med pest. Men jag har skonat dig just därför att jag vill visa de här underverken. Nu tog du säga till mig, vad har han då att förebrå oss? Kan väl någon stå mot hans vilja? Med andra ord, om du Gud har gjort människorna på det sättet, då är det ju ditt fel om vi syndar. Nej, det är inte så. Så är det inte, säger Paulus. Om du syndar så är det ditt ansvar. Men om Gud vill ge barmhärtighet så är det han som vill ge barmhärtighet. Det kan man ju inte förebrå honom för. Vi är ju lika dåliga allihop. Vi är ju syndare allihop som han ger barmhärtighet. Det är ju otrolig nåd. Det kan vi ju inte säga att han gör fel när han gör det. Kan någon stå mot hans vilja? O människa, vem är då du som vill träta med Gud? Eller gå till rätta med Gud? Inte kan väl det som är formats säga till den som har format det, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump, lägg märke till det här ordet, samma klump, göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Om man tänker på Mose då och Israel och på fara och egyptierna här då i det här sammanhanget. Båda är en klump. Inget att komma med. Ingenting är man. Du är en lerklump. Men Gud kan ge dig barmhärtighet. Och i det andra fallet då, egyptierna som nu hade förverkat sitt liv, farao som var dödsdömd, han gjordes till ett kärl för mindre hedersamt bruk, till att få utstå alla dessa plågor. Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdiga att förgöras, vad har du då att säga till det här? Egyptierna var dödsdömda, farao var dödsdömd, Gud har redan sträckt ut sin hand för att förstöra dem med pest, men han sa okej, jag ska inte förstöra er med pest, jag ska låta alla de här plågorna gå ut. Och då får ni möjlighet här att omvända er. De fick ju längre tid. Domen var ju redan, hade redan kommit över hela det folket. Men nu fick de ytterligare några till att vända om från sin synd. Och jag menar, om du tittar på de första fem plågorna, och Rashid tar upp det här. De första fem plågorna, där står det ingenting om att att Gud förhärdade faraos hjärta. I de första fem plågorna så förhärdade Gud inte faraos hjärta. Det var bara de fem sista som Gud förhärdade hans hjärta. Vad innebär det? Jo, att när plågorna kom, de fem första plågorna, då var det straffdomar som gav faraon möjlighet att ödmjuka sitt hjärta och få förbarmande och förlåtelse. Eftersom han inte tog detta, Gud hade alltså ännu ytterligare gett honom en nådatid, kan man säga. Du har möjlighet att vända om, nu får du en plåga, en plåga, en plåga, en plåga, en plåga till. Under den här tiden så kommer jag inte att röra ditt hjärta. Du får själv välja om du vill förhärda dig eller inte. När nu farao stod emot hela tiden och stod emot. Då sa Gud, okej, nu så ger jag dig kraft. I din förhärdelse så ger jag dig styrka i ditt hjärta. Och den hebreiska texten säger faktiskt att Gud styrkte faraos hjärta. Inte att han förhärdade det, utan han styrkte hans hjärta. Det betyder att han i sitt uppror behövde hjälp från Gud, för det var sådana plågor som kom över honom så vem som helst hade ju böjt sig. Men Gud gav honom det som han egentligen ville, han ville stå emot. Han hade redan förhärdat sig, och då styrkte Gud ytterligare den förhärdelsen för att kunna göra värre plågor och så visa sin makt, och så visa hela världen sin makt och sin kraft. Och då, vad säger du då om Gud? Vers 22. Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, han hade ju liksom tänkt det, jag ska utnyttja det här i Egypten nu. Ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, med farao och hans folk, som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Till och med de fick nåd. Det var väl bra. Alltså när Gud har skapat några till vrede, det var ju efter de redan hade förverkat sitt liv. Men han gav dem ytterligare nåd så att de skulle kunna använda sig. Vad har du då att säga? Du kan ju inte skylla på Gud att de går förlorade. Det är ju deras eget val. Vers 23. Och om han nu gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl, nu talar han om Israel här då. Han gjorde detta. det som hände i Egypten, det var ju för att han skulle visa sin härlighetsrikedom, all den här makten och kraften, hur han kunde visa sig i Egypten. Han lät barmhärtigheten kärle Israels folk lära känna hans härlighetsrikedom. De hade han i förväg berett för härligheten. Eller hedersamt bruk, eller härlighet skulle säga hur det står. Om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighetsrikedom på barmhärtighetens kärl som han förut hade berett till härlighet. Det var ju Sinai då. Härligheten kom ju på Sinai. De var ju förutbestämda att komma till Sinai, kan man säga. Och till att vara sådana, och då inte bara Sinai utan även då härligheten Israels land som skulle komma in i härlighetens land, men också tanke på den eviga härligheten. Och till att vara sådana, det vill säga barmhärtighetens kärl, och så, som är på väg att få del av hans härlighet, eviga härlighet, till att vara sådana har han också kallat oss, inte bara de som är av judisk börd, utan även de som är av hednisk börd, att vara kallad att bli barmhärtighetens kärl. Det är väl ett intressant tanke. Om man är kallad att bli barmhärtighetens kärl, så är det någonting man kan säga ja till och nej till. När du har fått en kallelse så kan du säga ja och nej till den. Och till att vara sådana har han kallat oss. Både judar och hedningar. Barmhärtighetens kärl. Så säger han också hos oss Hosea. Det är folk som inte var mitt folk. Och nu jämför han det här. Texten, den här texten talar om Israels 10 stammar som blev förkastade som folk. Det var ju 2 folk, du vet. Israel i norr och Juda i söder. I riket i norr blev ju bortkastat. Assyrien kom och invaderade år 722 före kristen tidräkning. Det folket blev ju utspritt bland hedningarna och utsådda, och aldrig någonsin vet man exakt var de är. De är förlorade. Och det folket då, 10 stammarna i norr, har fått ett löfte genom profeten Hosea. Det är folk som inte var mitt folk, det ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och då jämför Paulus det här. Det här skrevs ju för att visa att även hedningarna kan få bli del av Guds folk. Det är folk som inte var mitt folk. Det ska jag kalla mitt folk. I första hand talar den här texten i Hosea om de 10 stammarna som kommer att upprättas med tiden här. Messias kommer att upprätta dem. Men i andra hand så talas det också om hedningarna. Som har samma möjligheter eftersom nu den här delen av Israel har blivit förkastad och utspridd bland hedningar. Så kommer Gud att använda det till att upprätta inte bara Israels stammar utan massor med hedningar som inte heller räknas som Guds folk. Därför så är de också kallade att bli barmhärtighetens kärl. Och det är genom Israel. Genom den del av Israel som användes till att förintas och förloras bland folken. Det är en säd som dör ibland hedna folken som kommer att ge skörd. Och det ska ske att på den ort där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel, om en Israels barn vore till antalet så som sanden i havet, så skall dock allenast den kvarleva bli frälst. Paulus säger med andra ord, de som hedningarna nu, de får möjlighet att bli Guds barn, Guds folk. Och Israel då, alla de som tillhör Israel kommer inte att få del av det här. Det finns en profetia och Jesaja säger ju det. Om en Israels barn vore till antalet så som sanden i havet, så ska dock allenast en kvarleva bli frälst. Och här är ju första hand frågan om under krigstid så blir det bara några som överlever. Men nu talar Paulus också i en profetisk dimension där det talar om frälsningen, slutfrälsningen. En del av Israel, en kvarleva. Trots att det finns miljontals, miljontals, miljontals så kommer inte alla dessa miljontals att få del av frälsningen. Och det står faktiskt om det i Pirkei Avot. I Talmud. Det finns en text som säger att hela Israel har del i den tillkommande världen. Det står också om det i Sanhedrin. I Mishnan alltså. Sanhedrin 10.1. Och i 11.26. Men precis efter att det står så här. Hela Israel har del i den tillkommande världen. Så finns det en lista. En lång lista med de typer av israeliter som inte får komma in i den tillkommande världen. På grund av sitt avfall och sina synder. Va? Alla har en plats där. Hela Israel har en del i den tillkommande världen. Så Paulus säger det tillhör dem. Men många kan gå förlorade. Kan förlora det. Och Jesaja säger ju det. Trots att om Israel vore som sanden så är det bara en kvarleva, en liten del som blir frälst. Jag har några verser kvar här. Ty dom ska Herren hålla på jorden en slutdom som avgör saker med hast. Och det är så som redan Jesaja har sagt, om Herren Sebaot hade lämnat, om Sebaot inte hade lämnat en avkomma kvar åt oss, då vore vi så som Sodom, vi vore Gomorra lika, totalt förstörda. Vad ska vi då säga? Jo att, aha, nu kommer vi in till en annan tanke här. Det här är väldigt viktigt. Det är mycket. Vi måste röra vid det nu så fortsätter vi det med nästa gång. För det är precis så kapitlet slutar här. Paulus uttrycker sig så här. Vad ska vi då säga? Och det här är alltså en teknisk term som finns i Talmud. Som de rabbiner som levde på hans tid använde sig av. När de argumenterade. Alltid när texten kommer. Vad ska vi då säga? Det har vi ju läst många gånger i Romarbrevet. Så är det en hypotetisk fråga. Som säger någonting som absolut blir fel. Och sen kommer ett svar. Bort det. Här har vi en lista på 6 gånger som den här meningen finns i Romarbrevet. Romarbrevet 3 och 5, 4 och 1, 6 och 1, 7 och 7, 9 och 14 och här nu 9 och 30. Och om du tittar på alla de här gångerna som det här texten kommer tidigare. Vad ska vi då säga? Kan väl Gud, han som låter vredesdomen drabba, vara orättfärdig? Jag talar som om det vore fråga om en människa. Svaret är bort det, vers 6. I Romarbrevet 4:1, vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfar, efter köttet? Om Abraham blev rättfärdiggjord av gärningar så har han ju något att berömma sig av. Dock inte inför Gud. Alltså den här frasen, vad ska vi då säga, föregår alltid en felaktig fråga. En felaktig slutsats som man kan dra utifrån det han har sagt tidigare. Och så kommer då någonting som säger att nej, det är absolut inte så. En hypotetisk slutsats som är felaktig, som man går emot. Läs 6 och 1 så får du se också. Vad ska vi då säga? Ska vi förbli i synden för att nåden ska bli mycket större? Bort det, vers 2. 7 och 7, vad ska vi då säga? Är lagen synd? Bort det! 9 och 14, vad ska vi då säga? Kan väl orättfärdigt finnas hos Gud? Bort det! Romarbrevet 9:30. Vad ska vi då säga? Ja, men vad lustigt. Och här så har vi problem med översättningen. Det här ordet jo är ju inte så bra där. Så det Paulus säger nu här, det är alltså en argumentering som han inte håller med om. Precis som i alla gånger tidigare. Så när man översätter med ordet jo här, så blir det lite knasigt. Eftersom meningen, vad ska vi då säga, alltid föregår en felaktig slutsats som sedan bekämpas, måste vi ju tro att så är fallet också här. Så det som står nu efter Romarbrevet 9:30, det är alltså en felaktig slutsats som Paulus sedan bekämpar. Och det gör han efter en lång parentes i Romarbrevet 11:11, där tar han upp tråden igen. Så allt det som kommer mellan Romarbrevet 9:30 fram till Romarbrevet 11:11, det är argumentering för och emot inom den här felaktiga slutsatsen som man skulle kunna dra, men som man inte ska dra. Ska vi titta på 11:11? Så frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk bort det? Här kommer det. Nej, det var inte det. 11:11 ska det vara. Här har vi bort det mitt i argumentering här. Så frågar jag då, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det. Det är precis den tråden som tas upp igen här, som fanns i 9:30. Vad ska vi då säga? Att hedningarna... Titta här nu. Ska vi ändra lite på ordalydelsen så det liknar det som de andra citaten har efter uttrycket vad ska vi då säga? Låt oss få sammanhanget. Vi har ju Israel här. Paulus säger, titta här. Israel är utvalt. Israel har fått alla dessa gåvor. Israel är Guds kanal för att välsigna hela världen. Israel har fått Messias. Men Israel har inte tagit emot Messias som de skulle. Har Gud misslyckats då? Nej. För det finns en del av Israel som inte ska ta emot. Förlåt mig uttrycket, men måste uttrycka på något sätt. Som enligt, eller Gud räknar med att de inte ska ta emot Messias. Visst var det här varit bra att de hade tagit emot Messias. Men Gud har räknat med det. Och de räknas inte in i Israel. För alla de som är ättlingar blir inte frälsta. Men ändå så har Gud det som en del av sin plan. Och det är för att hedningarna ska kunna komma in. Gud ger barmhärtighet, och det gör han både till Israel och det ger han till hedningarna. Så trots att, om nu får säga, man kan också vända på det och säga så här, trots att Israel inte är värt att få del av barmhärtigheten, så väljer Gud också att uttrycka sin barmhärtighet över de som har förkastat Yeshua som Messias. Och så drar vi alltså kanske en slutsats. Vad hade vi den här? Jag skulle läsa den först. Var det för att de skulle komma på fall som de snubblade eller stapplade? Bort det. Vad ska vi då säga? 9:30. Att hedningarna som inte for efter en rättfärdighet har fått tag på den rättfärdigheten. Nämligen den rättfärdighet som kommer av tro. Och att Israel som for efter en rättfärdighetslag inte har kommit till en sådan lag. Är det så? Längre fram kommer bort det, så är det inte. Varför har de inte kommit fram till det då? Jo, därför att de inte sökte den på trons väg. Utan som något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen. Så som det är skrivet, så jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som ska bli dem till fall, men den som tror på den ska inte komma på skam. Med andra ord, visst är det sant att många har stött sig på stötestenen. Visst är det sant att många stapplar. Men är det för att de ska falla? Är det för att Gud ska förkasta dem? Är det för att de aldrig ska komma fram till lagens mål? Nej, det är absolut inte det, säger Paulus. Och så utvecklar han det i kapitel 11. De kommer att komma fram till vad lagen lovar. Alltså det som står här inte har kommit till någon sådan lag. Det kan man tolka på många olika sätt. Lagen har ju, den pekar ju fram emot någonting. Jag ska citera här från David Stern i slutet. Här står det så här. The Torah is of righteousness in at least four senses. Four senses. It stems from, defines, demands and offers God's righteousness. Med andra ord, det som står här att Israel som sökte efter en rättfärdighetslag inte har kommit till någon sådan lag. Är det så att de aldrig kommer fram till rättfärdigheten som lagen talar om? Alltså man kan ju tolka det här så här. Vilket görs i den kristna världen. Att, ja, men hedningarna, de har fått tag på rättfärdigheten. Med andra ord, de har blivit frälsta. Genom tro. Okej? Okay? Och Israel försöker bli frälsta genom lagen. Och de kommer aldrig att bli frälsta genom lagen. Det är en missuppfattning. Det är inte så Paulus säger här. Paulus säger så här. Hedningarna har kommit fram till rättfärdigheten. Utan lagen. Som Gud har gett dem genom tron på Yeshua. Och de har inte. De behöver inte bli judar. Och hålla hela lagen för att få tag på det här. Och judarna. Eller Israel, de söker ju efter rättfärdigheten. Och den finns i lagen. Visst gör den? Och frälsningen finns där, men inte genom en felaktig tolkning. Utan lagen pekar fram emot Messias. Och visar på. Det är ett mål för lagen. Så den som följer lagen på rätt sätt kommer alltid fram till Messias. Men kommer de inte att komma fram till det då, säger han. Och då så längre fram säger han, jo visst kommer de att komma fram till det. Nu så kommer de stapplar på den här stenen. Många stapplar. Men de stapplar inte eller snubblar för att falla och förloras. Utan Herren har en plan med det här. Och det är precis det han talar om i kapitel 11. Men nu skriver jag, jag ska översätta innan jag går vidare med det. The Torah is of righteousness in at least four senses. Toran är av rättfärdighet i åtminstone fyra sätt. Den härstammar från, den definierar och den kräver och den erbjuder Guds rättfärdighet. Jag ska repetera. Toran härstammar ifrån Guds rättfärdighet. Toran definierar Guds rättfärdighet, talar om vad som är Guds rättfärdighet. Den kräver Guds rättfärdighet och den erbjuder Guds rättfärdighet. Och det är väldigt viktigt att förstå att det Toran erbjuder när det gäller Guds rättfärdighet grundar sig på tro och nåd. Samma som Paulus lär. Och David Stern, han skriver också här i slutet. Normative orthodox Jewish teaching. Normativ ortodox judisk undervisning om det här ämnet stämmer överens med Är överens med det som Paulus Saul säger här. Att man måste uppfylla buden med kavana. Alltså det har att göra med att du kan inte uppfylla bara mekaniskt och tro att du ska bli accepterad av Gud för det. Utan du måste ha ditt hjärta i det. Och jag vill också understryka att nåden och tron är en viktig del av den judiska förklaringen hur man ska relatera sig med Gud, som stämmer överens med Paulus. Sen att många missbrukar det och gör fel och använder det på fel sätt är en annan sak. Men det, om vi går tillbaka till texten, att genom Toran så erbjuds Guds rättfärdighet för att den talar och pekar fram emot Messias. Och målet för Toran är Messias, till rättfärdighet för alla som tror. Så den som följer Toran på rätt sätt kommer till slut att hitta rätt. Och Paulus säger då, blir det nu så att när nu hedningarna har fått tag på rättfärdigheten genom tron, kommer Israel att missa rättfärdigheten som Toran erbjuder? Varför skulle de missa det? Jo, därför att de inte sökte den på trons väg, utan så som något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen. Så som det står skrivet, se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som ska bli dem till fall. Men den som tror på den ska inte komma på skam. Nu är vi mitt inne i ett resonemang och så går vi in i kapitel 10. Men det måste vi göra nästa vecka. För vi har inte tid med det nu, jag har på 1 timme och 40 minuter. Men det är så som jag förstår den här texten. Jag försöker att uttrycka det här, och det är inga lätta saker, inga lätta tankar. Och jag hoppas att ni får någonting utav det här. Det kanske är lite svårt att bena upp tankarna. Det är mycket tankar hit och dit. Har ni några frågor? Är någonting som är oklart eller så?
Det är mycket nytt, så det kanske... Jag behöver sova på saken först.
Mm.
Men jag skulle tro att jag har några frågeställningar senare.
Det är bra. Det kan vara positivt.
Så att jag återkommer gärna i ett mejl.
Det är mycket bra. Får jag använda dina frågor sen i lektionen längre fram?
Ja, absolut, självklart.
Bra.
Oh ja, oh ja.
Så det blir offentligt då. Det kan kanske hjälpa andra också. Då vill jag tacka för ikväll. Tack för att ni har varit närvarande och haft tålamod med så många minuters förklaring. Jag önskar att det här får bli till välsignelse. Det vi kan få ut personligen av det här tycker jag är att Herrens stora barmhärtighet är så fantastisk, så att trots att det är det som Israel har gjort och det som Farao har gjort och egyptierna har gjort, så fick och har dessa folk fått förbarmande och barmhärtighet. Guds barmhärtighet är så stor, så att vi har möjlighet att nå den allesammans genom att han vill visa förbarmande. Så räkna med att du är ett utvalt kärl, du är ett barmhärtighetens kärl, och Herren har mycket stor barmhärtighet, och han har tänkt att du ska nå fram till härligheten. Låt oss fundera på det och sova på det och glädjas över det. Tack ska ni ha för idag. Shalom.
Shalom.